Podplay.
Hallå allihopa där ute.
Välkomna till vår podd som heter Mord mot mord.
Avsnitt 149 tror jag.
Är det?
Ja.
Jag har verkligen schabblat bort mig i hur jag namnger mina avsnitt. För det är nummer. Men jag tror att jag i dagens manus tror jag är 141.
Bra.
Så jag vet inte om jag var med på de där andra åtta. Som sa,
jag vem saknar. Gjorde jag dem med? Nej, det är 149. 150 nästa vecka. Jag tror väl också att nästa vecka typ är vårt treårsjubileum. Jag tror att vi la upp vårt allra första avsnitt precis i slutet av januari.
Det kan nog stämma. Det är ändå ganska stort.
Det är fan asstort.
Tre år, det är fan länge.
Det är riktigt länge. Tre år, 150 avsnitt.
Det är längre än vad jag har haft vissa, eller alla jobb.
Och typ, alltså för mig ändå de flesta av mina relationer.
Same, verkligen. Så grattis till oss.
Grattis till oss. Och till er.
Verkligen. Har du haft en bra helg?
Ja, det tycker jag ändå att jag har haft. Jag har, eftersom jag inte kunde ta med min kompis på spa, arrangerat ett riktigt svajigt spa här hemma.
Varför var det svajigt?
Ja, men alltså, det som var bra var att hon fick till exempel typ tre olika ansiktsmasker och sådana saker.
På en och samma dag?
Ja.
Var hon antingen så var hon helt liksom verkligen refreshed eller moisturized när hon åkte hem. Eller så var hon typ, blev det kontraproduktivt och så var hon helt som ett russin när hon åkte därifrån.
Nej, nej, nej. Jag vet ju vilken ordning, va?
Okay.
Det ordnade sig. Nej, så hon var väldigt återfuktad.
Vad bra.
Men jag menar, alltså, det är ju ändå liksom ett sånt Partille spa liksom.
Mm-hmm. Vad betyder det då?
Ja, men det är ju inte Sturebadet liksom.
Nej, precis. Är man hemma hos sig själv så är det väl inte det vad man än är.
Nej, men jag tänker att det kan vara mer eller mindre. Men det var väldigt mysigt i alla fall. Det var väldigt, väldigt mysigt. Jag kan ändå, det kändes ändå härligt att liksom göra något som kändes bjussigt för ens face fastän man gjorde det hemma. Jag var härligt. Också med på ett hörn. Hur mår du? Hur har din helg varit?
Den har varit bra. Min pappa fyllde år här i förra veckan. Eller veckan som gick. Så vi firade honom utomhus då. Och det var, jag hade valt en plats som var solig men jätteblåsig.
Oh, nej.
Så det var ganska kallt. Men det var väldigt mysigt. Och vi satte upp ballonger i träden och sånt. Och det var väldigt
mysigt.
Det var mysigt. Så det är väl helgens höjdpunkt får man väl säga.
Plus, du vet vad? Jag tycker inte du ska bära din egen platsvalbarhet. För att det var fan blåsigt överallt igår.
Jag tror typ också att det var det.
Och sol var det viktiga.
Jag skickade sökare för att känna efter om det var mindre blåsigt längre ner. För vi var i en park som är väldigt kuperad.
Just det,
men det var lika blåsigt där.
Du bara rullade ner Sigrid.
Och nu så kollar vi på Harry Potter idag på söndagen. Vi har inte varit utanför dörren. Det är väldigt skönt. Det är ju det enda vi gör just nu här hemma. Vi lyssnar och kollar på Harry Potter.
Fan vad mysigt. Vilken har ni kollat på idag?
Två, Hemligheternas kammare.
Just det. Vi kollade ju, vad heter den? Flammande bägaren, heter det så?
Ja, väldigt bra.
På Annie Otrolig. Men jag i allmänhet. Ja, just det. Du håller på att lyssna igenom alla, ja.
Ja, så nu, just nu är jag på den Flammande bägaren. Och jag längtar så mycket tills jag ska se den filmen. Men jag frågade Oscar idag om vi var tvungna att se dem i rätt ordning. För förra helgen såg vi ettan. Alltså, jag har ju sett dem kanske 20 gånger redan. Men och alltså, läst böckerna typ 20 gånger. Men det fortsätter vara lika bra.
Jag tror också att det här är helt rätt sätt att ta sig an livet just nu.
Mm.
Alltså man ska bara kolla på sånt som, och lyssna på sånt. Alltså du vet.
Okay, bekanta saker.
Ja, men typ jag tror att det är ganska bra. Och framförallt så tror jag att man ska vara så här. Nu vill jag bara lyssna på Harry Potter och kolla på Harry Potter. Och det är helt fine.
Ja. Nej, alltså jag det är så härligt. Inte känt något jag, annat än så.
Jag tycker att du är en inspiration. Ja. Själv kollar jag ju mycket på Vanderpump Rules. Så det är, lite, det är liksom min version av att kolla på något annat.
Ja, men jag älskar ju det också. Och jag har ju börjat titta på, det här är ju verkligen inte egentligen vårt topic-ämne. Men jag kommer att slänga ut det som ett tips ändå. Och det är Bling Empire som är
jätteintressant
på Netflix.
Det, alltså jag såg att Chrissy Teigen twittrade om det här om dagen. Efter att du hade tipsat om det. Du tipsade först. Och det verkar ju otroligt faktiskt.
Ja, det är väldigt, man kan typ inte fatta folk som har så mycket pengar som vissa människor har.
Man blir i huvudet. Ja. Men jag tror att jag behöver liksom ha en sån, du vet, en reality med många säsonger som rullar liksom parallellt med mitt liv på något sätt. Det är så vilsamt för mig.
Det är det.
Det var ju Masterchef. Sen var det ju Below Deck förstås. Och nu är det då Vanderpump Rules.
Det är det.
Alltså det är verkligen otroligt. Man blir bara tokig på dem. Men en annan sak som jag har börjat lyssna på idag är, kommer du ihåg att jag berättade att Wondery skulle släppa en ny serie? The Apology Line.
Just det.
En ny podd. Den har kommit nu. Och jag lyssnade på första avsnittet idag. Och det är fan riktigt obehagligt och jättespännande.
Ja, vad spännande.
Så det är så här, alltså storyn, så jag, alltså sagt, jag bara liksom första, men storyn är så här. En konstnär i New York på 80-talet bestämmer sig då för att starta, liksom, han har typ en telefonsvarare dit man kan ringa in och typ be om ursäkt. Oavsett om man är typ en brottsling eller om man bara, du vet, är ledsen för något annat man har gjort eller whatever, så kan man ringa dit och bara så här, bara att prata av sig. Man är anonym så länge man inte säger sin namn förstås. Och du vet liksom så här. Så han samlar väl på det och börjar göra ett radioprogram. Men i det avsnitt som jag är nu har han knappt ens hunnit börja göra det typ. Och det går ju väldigt snabbt tills, liksom, det går väldigt snabbt. Och sen så börjar väldigt, väldigt obehagliga personer ringa in.
Ja, vad läskigt.
Alltså det är fruktansvärt obehagligt. Och det
det
är,
kan man ju tänka sig på något vis att det skulle bli så.
Ja, jag vet. Fast det går liksom så jävla fort till så himla himla läskiga saker, och att det är hans fru, exfru, som är liksom berättar historien. Den verkar verkligen jättespännande, så den vill jag, jag tror att det kommer vara en sån serie, du vet, som man behöver prata om.
Jag fattar.
Så att du behöver,
jag,
kan du någon
jag
gång
precis
pausa här
på den, så att
bra.
I gotcha.
Okej, bra. Det känns skönt.
Men du, visst började du också lyssna på den som vi pratade om här, alltså Spotify Doc?
Ja, med författaren.
Ja, vad tycker du?
Nej, men alltså nu är jag, så långt som jag kommit, är där när man börjar kolla på dotterns relation till sin pappa.
Ja.
Så var det typ avsnitt 6 eller någonting. Det var så jävla många avsnitt, vilket jag ju i allmänhet är för. Alltså jag blir galen på något sätt, känner jag.
Det är så sjukt program.
Det är så jävla jävla intressant, för man vet inte, man känner ju ändå att man vet vad som är sant. Det känner jag i alla fall nu där jag är. Sen vet jag inte om det kommer ännu fler vändningar, gör det?
Nej, jag tycker typ inte det.
Du tänker ändå som jag gör, eller?
Jag skulle tro.
Läst samtal.
Ja, verkligen, men jag tror det.
Ja. Nej, men det är ju
det är starkt.
Man vill inte spoila något. Nej. Så därför blir det liksom det mest innehållslösa för att någonsin. Men den är ju otrolig.
Ja, så det kan man väl upprepa det.
Alltså
tipset.
Verkligen, verkligen Spotify Doc. Och du sa att de hade fler som var väldigt bra och sådär också, va?
De har ju, jag lyssnade på en som hette Bedragaren eller något sånt där.
Ja, just det.
Ja, nej, de är faktiskt bra. Så det är verkligen en stark serie. I must
också say. Det finns mycket.
Verkligen.
Alltid härligt. Har du kollat på någonting annat? Något?
Nej, jag fortsätter kolla på Night Stalker.
Ja, just det.
Helt sjukt obehagligt, som vi vet. Annars inte så mycket true crime för mig just nu.
Nej, Marcus föreslog Night Stalker häromdagen, men jag var så här, jag är alldeles för skör och typ ledsen för att typ klara av det här nu. Man måste verkligen, ibland måste man vara i rätt mode.
Man måste vara i rätt mode, ja, verkligen. Men
typ
man vet ju att han åker fast, så att...
Och man vet att han åker fast på ett så spektakulärt sätt.
Ja, nej, men den är, och det, ja, det, jag gillar, det är coolt med han Frank Salerno.
Är det polisen?
Ja, som också var med och satte fast Hillside Strangler.
Just det. Alltså, och tänk.
Han teamar upp med en jättetrevlig annan polis. Och bra, han är säkert jättebegå. Alltså båda två är jätteuppenbara.
Han verkar gullig.
Men han verkar gullig. Det är liksom det som gör, rör mig mest.
Men alltså tänk vad vissa poliser, men från typ, tänk dig den tiden USA och så jävla mycket skit det var typ specifikt i Kalifornien. Alltså tänk vad mycket... Tänk att bära med sig de historierna som man måste göra som polis. Att träffas på liksom så Hillside Stranglers, vara med och jaga Night Stalker. Alltså jag fattar typ inte, hoppas att de fick riktigt mycket terapi. Det fick de säkert inte.
Antagligen inte. Men jag, jag tycker Frank verkar rotat. Han verkar riktigt... han känns som en sån som inte tror på terapi typ.
Och vet du vad, jag tänker att det kanske fanns och säkert också finns en och annan så. Men Frank kanske tar sig igenom det.
Jag tror han tar sig igenom det.
Okay,
han känns stabil.
Det är bra. Jag hoppar rakt in nu.
Kör hårt, jag är med.
Mitt i, perfekt. Nej, men det är strax efter midnatt den 31 oktober 2002.
Mm-hmm.
Och vi har nu tagit oss till Campo Belo-området. Eller enligt vissa Brooklyn Velho, tror jag det kanske stavas, i São Paulo.
Okay.
Så vi är i Brasil. Det här är liksom ett fint och så här, du vet, eftertraktat område. Det ligger precis intill några av São Paulos viktigaste områden för typ finansmarknad och du vet, även typ så handelscentrum och sånt. Mm-hmm. Men det här kvarteret är liksom så här väldigt mycket fina villor bakom murar och liksom låsta grindar. Så det här är verkligen så villaområde, men det ligger mitt i... Det ser jättekonstigt ut för att det ligger liksom klossan med skyskrapor typ.
Okej.
Så att nu är vi i alla fall här och vid en sån här villa så är det då den här natten en person som öppnar porten och smyger in tillsammans med ytterligare två personer. Alla tre går in i huset, men den här personen som öppnade går in i ett arbetsrum på nedervåningen i det här huset, medan de andra två går upp för trappan och in till husets största sovrum. Mm. Där sover Marisa och Manfred von Richthofen som är 50 och 49 år gamla. Mm-hmm. Och de här två personerna som nu står vid deras säng tar upp varsitt järnrör och börjar liksom slå mot dem.
Mm-hmm.
Och Manfred dör i sömnen. Men Marisa vaknar och liksom höjer så här händerna och armarna för att typ försöka skydda sig själv.
Mm.
Men gärningspersonerna liksom fortsätter att slå. Och när de tror att båda är döda så gör hon ytterligare ett ljud från sig. Och efter det så hjälps de åt att kväva henne.
Fy.
I arbetsrummet har den här personen som stannade där nere försökt liksom, har så här, försökt få det att se ut som ett inbrott.
Mm-hmm.
Så delvis har henne liksom tagit massor av pengar. Pengar som är i både inhemsk valuta såväl som dollar och i euro. Mycket pengar liksom.
Mm-hmm.
Och lagt ner det liksom i väska. Det gör ju det också till ett inbrott. Att man är liksom så. Mm. Ja. Men också typ så här spridit ut papper över golvet typ. Öppnat ett kassoskåp där det låg det typ smycken och ett vapen. Och vapnet låter de ligga kvar, men smyckena typ sprider dem. De tar med sig några och några typ sprider dem över golvet.
Va? Kunde de inte ta alla?
Alltså det hade ju varit bättre utifrån att få det se ut som ett inbrottperspektiv. Det känns som att alla alltid tänker att inbrottstjuvar är så stökiga.
Alltså verkligen, det hade man ju själv inte... Alltså, man hade ju försökt att inte vara det i alla fall.
Ja, för att jag tänker, om man ändå har tagits in mitt i natten... Och
då vill man ju vara tyst.
Ja, men man vill vara tyst. Men man har kanske också man har kanske också lite tid på sig, tänker jag.
Ja, men vet du vad jag tror att när det blir så stökigt?
Mm.
Det är för att alltså man letar och så har bråttom. Jag tänker att man känner sig stressad, även om man... har brutit sig in på natten och man har tid för att folk ligger och sover, så tror jag att man känner sig stressad för att man är någonstans där man inte får vara.
Det är verkligen sant. Men just det här pappersgrejen kastar ut och så just det här märkliga då sprida ut smycken.
Ja, det är väldigt konstigt.
Mm. Att det är sån märklig liksom Hans och Greta-situation som inte leder till någonting. De låter vapnet ligga kvar, som sagt. Och sen, runt en timme efter att de har kommit, så lämnar de alla tre huset igen.
Mm-hmm.
4 timmar senare kommer Manfred och Maricias barn hem. De heter Susanne och Andreas och är 19 respektive 15 år. Susanne har varit med sin pojkvän under natten och Andreas har varit på ett internetcafé innan hans syrra hämtar upp honom. Mm. Det är inte meningen att någon av de här ska vara ute så här sent.
Nej.
Såklart. Men de har liksom smygit ut då. Och Andreas har till och med, du vet, så här, lagt 3 kuddar under sin, under sitt täcke, så att det ska se ut som att han ligger där och sover om hans föräldrar typ kollar in. Vilket jag undrar, det känns som få, om man jämför hur många som har gjort det kontra hur många som har kommit undan med det.
Men tror du att det är så många som har gjort det? Alltså jag tänker att det är en sån grej som man typ ser att folk gör i filmer, men det är ingen som gör så i verkligheten.
Jag tror typ att folk gör det, men jag tror inte att man bygger liksom en gubbe, du vet, så här, stjäl ett kolhuvud från köket, målar ett face på. Men han har i alla fall gjort det, och uppenbarligen har de inte hunnit upptäcka någonting innan den här fruktansvärda attacken har hänt, i alla fall. Och de är liksom så här, som sagt, de har varit ute, de ska nu försöka så här smyga in tillbaka in i huset utan då att deras föräldrar märker någonting. Men så fort de kommer hem så märker de att så här, någonting är fel. Och de ser det direkt eftersom ytterdörren är öppen.
Mm-hmm.
Och de blir förstås liksom oroliga direkt. Andreas går in och ropar på Maricia och Manfred, men får liksom inget svar. Och då ger Susanne honom en kniv från köket och bara är så här, hon bara, gå ut härifrån, gå ut och vänta liksom. För de vet ju inte om det är någon kvar i huset sådär.
Nej, gå inte in bara.
Nej, och jag tror att hon också går ut. Och det hon gör är att hon går ut och ringer då sin pojkvän Daniel, som hon har varit med tidigare. Mm-hmm. Och han kommer då dit och går in. Och jag är lite osäker på om han ser det som har hänt på övervåningen. Jag tror inte det, utan han går in i arbetsrummet, han är bara där nere. Och sen ringer han polisen och säger så här, det här, det har varit ett inbrott typ, ni måste komma hit. Så uppenbarligen så verkar det som att han inte varit där uppe.
Mm.
Polisen kommer till huset vid 5-tiden på morgonen och de är så här, alltså delvis så hittar de uppenbarligen den här fruktansvärda scenen på övervåningen i paret Rikstoffens sovrum, men kan också typ konstatera direkt att så här, det här är inget inbrott liksom. Det är bara någon, alltså du vet att papperna nästan så ligger med liksom regelbundenhet typ.
Mm.
Och man börjar istället misstänkas då att så här, målet har varit att mörda Maricia och Manfred. Och de tror också att det bör ha varit någon nära paret som har begått det här mordet.
Mm.
Och de börjar då som vanligt så här, kolla runt på alla typer av personer runt paret. Du vet, det är kollegor, vänner, släkt, anställda, bla bla bla. Och deras egen familj. Mm. Och redan snart, alltså typ direkt, så börjar de se en person som väldigt, väldigt misstänkt. Och det är parets äldsta barn, Susanne von Richthofen.
Jag kände det på mig i hela kroppen.
Bra. Som sagt, de tycker typ att hon är weird från början. Och de tar liksom, polisen tar med sig Susanne, Andreas och då även pojkvännen Daniel till polisen, alltså till stationen, för att de ska förhöra dem och sådär. Och Andreas sitter typ och gråter och är liksom otröstlig. Medan Susanne typ så här, sitter och typ hånglar med sin kille större delen av tiden. Mm. Hon verkar väldigt oberörd helt enkelt. Och dagarna, det fortsätter liksom så dagarna efter mordet. Typ att hon så här, hon och Daniel kommer typ till huset och badar i poolen dagen efter.
Alltså, okay. Ja,
nej, jag vet. Men det är Daniels bror Christian som ett par dagar senare kommer att ge polisen liksom anledning att agera.
Mm-hmm.
Han kommer att köpa en motorcykel som sätter igång liksom en hel rättssak. Men först, innan vi går in på det, så tänkte jag att jag ska berätta lite grann om den här familjen.
Okay.
Manfred von Richthofen föds i Erbach, Tyskland, 1953. Han sägs vara släkt med en annan, mer känd Manfred von Richthofen. Vet du vem det är?
Nej.
Det är då Röde Baron. Röde Baronen, alltså som ju är en av världens mest kända stridspiloter som flög för tyskarna under första världskriget.
Okay.
Och den här von Richthofens släkten påstår i alla fall att de är släkt med honom. men det verkar lite oklart om det är sant.
Okay.
Men det är liksom storyn de berättar. Mm. Manfred utbildar sig till ingenjör och bestämmer sig för att plugga då på andra sidan jorden, så han åker till Sao Paulo och börjar på universitetet där. Och där träffar han Maricia Silva Abdala som är brasilianska med ursprung i José Bonifacio, men som redan som tonåring flyttat till Sao Paulo, och hon pluggar då till psykolog.
Okay.
Så de träffas på 70-talet, gift sig ett par år senare, pluggar ett tag i Tyskland, men när de är klara med studierna så kommer de tillbaka till São Paulo. Och Manfred får anställning och blir senare också chef för ett så här stort statligt bolag som verkar jobba med typ, ja men de gör typ vägar och sånt, liksom motorvägar och sånt där bygger de. Och Maricia öppnar en egen mottagning och det går liksom jättebra för det här paret. Tillsammans börjar de typ bygga upp en mindre förmögenhet. Så okay. De blir liksom väldigt ekonomiskt, de är väldigt ekonomiskt välbärgade. Mm. Och de får då sitt första barn, Susanne, 1983. Och 4 år senare får de då Andreas. Den här familjen är liksom, du vet så här, ja, en helt vanlig familj i området. Alla tycker om dem. Mamma Maricia är mest så här utåtgående och eller utåtriktad.
Mm.
Och du vet så här, blir ganska bra vän med olika grannar och sådär. Men också, men Manfred är liksom också så här social. Så att de är liksom omtyckta helt enkelt.
Mm.
Susanne och Andreas har ju liksom under sin uppväxt tillgång till så här den absolut bästa utbildningen som de kan få. Och båda två är liksom bra i skolan. Susanne pratar snart 3 språk. Andreas pluggar 2 stycken. Hon ägnar sig åt ballett och tränar brasiliansk jiu-jitsu. Och hon är liksom väldigt smart.
Okay.
Så att efter att hon har gått ur en tysk high school i São Paulo så börjar hon läsa juridik på universitetet.
All right.
Hon är liksom väl uppfostrad, snygg, har mycket kompisar, men beskrivs också som typ en liten distanserad person. Och att man ser typ att hennes känsloläge kan skifta väldigt snabbt och är liksom oförutsägbart. Typ.
Okay.
Andreas, mer tillbakadragen än sin syster, han hänger mest på sitt rum eller typ donar i trädgården i familjens villa. Han tränar karate, har brunt bälte.
Mm-hmm.
Men han får 1999 upp ögonen för en ny hobby. För då är familjen ute och går i en park i Sao Paulo en söndag eftermiddag när det typ pågår en typ av modellflygplanstävling.
Mm-hmm.
Det är någon slags sport där man alltså tävlar i att flyga med modellflygplan.
Jag tycker inte det låter konstigt än att det finns tävlingar där man flyger drake.
Nej, jag tycker inte det låter konstigt. Jag tycker det låter toppen.
Mm.
Det finns också tävlingar där man tävlar i att flyga drönare. Jag tänker att allting som går att köra kommer man kunna tävla med.
Absolut.
Så att det liksom pågår någon slags tävling då i den här parken. Och Andreas blir superintresserad. Mm-hmm. Och han får då kontakt med en av flygarna som börjar ge honom lektioner. Och han heter Daniel Cravinhos. Och det kommer vi se att han är jätteduktig på den här sporten. Du vet, han har typ fått så resa till andra länder och tävla och sånt. Och tjänar också pengar på att så här bygga flygplan åt andra och sånt.
Okay.
Andreas tillbringar ganska mycket tid då med Daniel. Och snart får då Susanne också upp ögonen för honom. För Daniel är 2 år äldre än henne och hon tycker att han verkar väldigt, väldigt spännande.
Såklart.
Och hon och Andreas har liksom alltid varit väldigt så här, de är väldigt nära varandra.
Och det var 3 år mellan dem, eller?
Det är 4 år mellan dem.
4 år.
Men de har liksom alltid varit så här, du vet, hållit ihop så där.
Mm.
Så att hon ber honom att lämna över ett meddelande till Daniel på en liten lapp. Och snart börjar de dejta.
All right.
Det här fallet får jättemycket uppmärksamhet i brasiliansk media, alltså sinnessjukt mycket, och får det fortfarande. Men det gör att det kan vara lite svårt typ att veta vad som är sant, förstår du? Alltså det är den typen av fall där allting är så här hårdraget och typ dramatiserat till max, så att det är lite svårt att avgöra vad som egentligen stämmer. För att Daniel och hans familj, de beskrivs väldigt ofta som att, du vet, så här, they were the, du vet, han var en bad guy som kom from the wrong side of the tracks.
Mm-hmm. Ja,
sådär. Och de hade absolut inte samma liksom socioekonomiska status som Susannes familj. Men vad jag förstått så har hans pappa, Astro Gildo heter han. Han jobbade på ett kontor, men han är pensionerad vid den här tiden. Eller som revisor typ, någon sån funktion. Och hans mamma Nadja är konstnär och undervisar i att måla i olja. Alltså så här, det kanske inte är samma nivå av, du vet, pengar, genererande liksom, inkomster. Men de hade absolut problem. Men jag vet inte om, jag tror att man kanske också sprang lite grann med, du vet, bilden av så här, den här rika blonda kvinnan som typ drogs in i skit av, ja, men du vet, klassisk sån. Men som sagt, de hade absolut problem i sin familj. För att Nadja Astrogildo har tre barn. Daniel är yngst, äldst är Marco. Och han har liksom flyttat hemifrån och typ är gift och så här vid den här tiden. Mm-hmm. Och så har de mellansonen Christian. Och Christian, han känns delvis lite grann som en så här adrenalin-junkie. Mm-hmm. Att han lite så här hoppar fallskärm. Köra väldigt snabbt med motorcyklar. Han gillar också att meka väldigt mycket med motorcyklar. Men du vet, lite så, sån person.
Yeah.
Men han har också problem med droger. Och han verkar hålla på med lite allt möjligt. Men han tillbringar en tid för, alltså, inlagd för sitt kokainmissbruk. Så att han har ju liksom svåra problem med missbruk helt enkelt. Och Daniel håller, alltså, han håller också på med droger liksom. Och han har också lite andra problem. Han har parallellt då med de här modellflygplanen pluggat juridik han också, fast på ett annat universitet. Men han har hoppat av efter bara 6 månader. Och sen gör han typ ingenting. Alltså du vet såhär, han chillar runt, bygger något flygplan eller sådär. Det är också kul hur dåligt det ändå går ihop med bilden av en bad boy, tycker jag. Att man är så här. Jag säger inte, man kan verkligen vara a bad person och ändå gilla modellflygplan.
Nej, men det känns mer, jag förstår, det känns mer, jag förstår precis vad du menar.
Det känns mer
något,
som...
Jag ska inte säga något som kan kränka någon.
Men det känns mer som typ så här, att du vet det hans bror håller på med, typ motorcyklar. Han kanske höll på med det också, det gjorde han säkert, men skitsamma. Så i slutet av 99, början av 2000, börjar då 18-åriga Daniel dejta Susanne, och hon är 16 då. Och till en början är Maricia och Manfred helt lugna med den här relationen. Mm. Delvis för att de tänker att så här, det här kommer ju snart gå över. De är tonåringar. Men också för att de typ gillar Daniel. Alltså så här, de har ju en relation till honom på grund av de här flyglektionerna. Mm. Men efter tiden, alltså eftersom tiden går och relationen typ fortsätter och bara blir mer och mer intensiv, så börjar de liksom fundera på om det här verkligen är så bra för deras dotter. Och de får dessutom reda på att Daniel då röker weed. Och att han typ gör det varje dag. Och de börjar också misstänka att Susanne också börjat göra det. Så de börjar bli lite missnöjda med hela situationen.
Yeah.
Och Susanne och Daniel, alltså, de tillbringar all sin lediga tid tillsammans. Och hennes kompisar säger att efter nyårsafton 2000, vilket alltså bara är, du vet, någon månad in i relationen typ, så det är typ sista gången som de träffar henne utan honom. Sen är han alltid med. Och han är alltid med när de är lediga, men han är alltså även med när hon typ gör saker med skolan.
Men gud,
och så pinsamt.
Alltså fy fan. Värsta typ, alltså usch.
Och det verkar typ delvis som att han följer med när de har liksom lite så här, du vet, typ skolresor eller åker på den typen. Men även typ när de gör sina studiebesök.
Men alltså tänk hennes lärare som bara, förlåt, ursäkta, går du den här klassen? Nej, just det, du är...
Nej, jag ligger med henne.
Ah.
Mm, nej, jag vet. Det är verkligen väldigt pinsamt. Och det kan absolut vara så att han typ kontrollerar henne. Det här, det är liksom, som du förstår så kommer historierna gå isär på senare liksom tid. Men det kan också verkligen ha varit som att, du vet, något mer symbiotiskt. Det verkar typ som det. Alltså det, jag har lite svårt att typ förstå deras maktförhållande.
Mm.
För att han är ju äldre och han är man. Men hon har ju så jävla tydligt övertag rent typ ekonomiskt.
Yeah.
Du vet, hon så här köper jättemycket fina saker till honom och sådär. Så
det är
liksom svårt att avgöra. Det är
säkert en växeldragning i den maktbalansen.
Ja, det stämmer nog säkert. Och alltså, som sagt, båda två är liksom så här, du vet, har hur mycket typ bilder på varandra som helst hemma. Han har alltså en kudde på sin säng med en bild med henne. Du vet, när man har tryckt egen kudde, då menar
då
man
vet
allvar.
Man.
Hur som helst, hon börjar ju då Susanne beter sig allt sämre mot sina föräldrar. She's acting out. Mm-hmm. Hon smyger ut på nätterna. Daniel som sagt har ju liksom introduced her to drugs. Mm. Och de röker då delvis, men tar också ecstasy och sniffar lim och sånt. Och Maricia och Manfred blir helt förståeligt allt mer oroliga. Och de har ju, alltså så här, det blir den här grejen, du vet, så här, vad händer med vår fina lilla dotter? Och det tror jag i och för sig att ganska många föräldrar kan känna i tonåren. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Utan att det behöver gå helt åt helvete. Men, men det blir liksom inte, det blir inte bra det här helt enkelt. De får inte ingen ordning och det blir bara värre och värre. Och ju mer de motsätter sig i relationen, desto mer utåtagerande blir ju hon.
Ja, så såklart. Att, alltså, det går ju ofta hand i hand.
Exakt, precis. Så det blir ju liksom en eskalerande situation som typ, du vet, leder till att det så blir ganska stora bråk med honom också. Och hon har någon period när hon försöker övertala sina föräldrar att skaffa en lägenhet till henne där hon kan bo med honom. Och de är så här, nej, vi kommer inte köpa en lägenhet till dig. Men däremot, så här, om du vill tjäna egna pengar och lösa en lägenhet, absolut, typ, då får du bo med honom. Men du vet, då blir hon superarg. Ja, du fattar liksom.
Mm.
Och nu är vi då i april 2002. Så att den relationen har ju pågått i typ 2,5 år. Och har blivit eskalerande värre. Och då händer någonting som gör det ännu sämre. För att Susanne har, vilket jag tänker typ att kanske inte är helt ovanligt bland tonåringar heller, typ att hon vill ju vara med honom, men hon vet om att hans föräldrar, att hennes föräldrar kanske inte vill att hon ska vara med honom typ hela nätterna och sånt. Mm-hmm. Så att hon har liksom kommit överens med sina kompisar att de typ täcker för varandra. Så att så här, hon bara, jag ska sova över hos bla bla bla. Mm-hmm. Och sen så är hon,
det har man ju gjort några gånger.
Exakt. Och men det hon gör är att, alltså, att hon typ, hon och Daniel tar typ in på hotell. Det har jag inte gjort.
Jag tänkte precis när jag sa det har man gjort några gånger. Det var typ mer för att jag faktiskt så här, att jag var på fest.
Exakt.
Inte att jag träffade en kille.
Nej, precis. Och ganska, nej, exakt. Och ofta kanske man sov hos den kompisen sen. Bara att,
precis, och det var inte senare.
Nej, men då är det liksom, och det här har hon hållit på med skitlänge. Men sen är det då en kväll där the system fails. Så att hon blir påkommen. Du vet, det är typ att hennes kompis har glömt bort att täcka för. Det är någon sån grej. Så hon blir då påkommen med att ha varit på ett hotell med Daniel hela natten. Och efter det så förbjuder hennes föräldrar henne från att träffa honom mer.
Ja.
De är såhär, nu är det över. Förstå. Alltså jag tänker att de har den här situationen och har panik och liksom försöker bara få stopp på det.
Ja.
Och efter det här, så ja, det blir ju uppenbarligen då inte något stopp på det. Utan enligt Daniel så är det efter den här, liksom, det här bråket som Susanne börjar prata och fantisera om att, så här, hur det skulle vara om hennes föräldrar var döda.
Alltså jag hatar såna här historier. Framförallt nu när jag blivit mamma. Jag skojar. Nej, men jag, liksom, jag kan inte. Det är för jävla konstigt.
Ja, jag vet. Jag vet. Fast vi kommer till lite så här rättspsykiatriska grejer och sånt. Mm-hmm. Lite sånt i alla fall. För att om man tror Daniel är hennes motiv så här. Delvis så vill ju de, alltså de motsätter sig relationen. Hon vill fortsätta vara ihop med honom. Men också att så här, om de skulle dö skulle hon få ett jättestort arv. Så att de skulle ha, liksom, hon skulle ha sin man och hon skulle ha sin frihet. Jättemycket pengar.
Mm-hmm.
Men hon menar då, och kommer ju senare skylla på Daniel, och hon menar ju att så här, han vill ju åt hennes pengar. Och det är nog mycket möjligt att det kanske spelade in också. Alltså du vet att, så här, att han såg en möjlighet till ett liksom nice liv också. Så att hon menar då att så här, det är hans motiv. Och han menar att hennes är, de har egentligen samma motiv bara från varsitt håll, helt enkelt.
Ja.
Och de börjar liksom så här tänka och fundera, och ju längre månaderna går då även planera. Och allt kulminerar då i den där natten i oktober samma år. Då har de tillsammans bearbetat och övertalat Daniels bror Christian att hjälpa dem att döda Manfred och Maricia von Richthofen.
Usch.
Och det verkar som att så här, Christian är den som liksom uttrycker ånger och oro under tiden det här händer. att han liksom så här, du vet, börjar gråta typ när han ska göra det här och sen så liksom...
Men jag, för han blev väl säkert lånad pengar, men eller lovad pengar. Men det känns ju fortfarande som att han ändå inte har lika mycket att
alltså, nej. Alltså han har absolut inte lika mycket. Han har inte lika tydligt motiv nu.
Nej.
Nej, nej, exakt, utan jag tror att han har blivit ganska, du vet, pressad och kanske typ till och med att de har så här påstått att så här, det har hänt skit i det hemmet, alltså liksom sådär. Mm. Och att han typ uppenbarligen vill hjälpa sin bror. Men jag tänker att om min bror hade kommit med och var så här: du, vi måste göra det här, då tänker jag att...
Nej, men man hade nog inte hoppat på det tåget.
Nej,
tänker jag.
Nej, hoppas inte det. Marcus frågade mig idag om jag skulle fortsätta vara ihop med honom om han lustmördade någon. Jag sa nej.
Sa ja.
Jag sa nej och då blev han besviken.
Ja.
Rimliga krav här. Hur som helst, Susanne beter sig då som sagt jättekonstigt efter det här har hänt och polisen börjar misstänka henne. Och som sagt, de första dagarna så reagerar hon typ inte alls. Och det, du vet, bla bla bla, folk sörjer olika. Men det är så konstigt att polisen är så här: det här är fan riktigt konstigt. Så här är man inte. Och det blir ännu konstigare när hon på begravningen, som jag är, det är den 2 november, så bara några dagar senare, då är hon liksom, känns hon istället överspelat dramatisk på något sätt.
Mm-hmm.
Så då vänder det väldigt mycket och liksom, det blir väldigt, väldigt känsliga, stora känslyttringar, men de känns typ inte genuina.
Ja.
Dagen efter firar hon sin födelsedag, den 3 november. Och det gör hon liksom med en fest typ, med sina kompisar.
Mm-hmm.
Så att allt det här är ju jättekonstigt. Men de har ju ingen liksom smoking gun direkt, tills Christian bestämmer sig för att köpa en motorcykel med massor av cash. Och polisen är så här, de har uppenbarligen span på honom. Och efter det så är de så här: okej, men han har uppenbarligen fått jättemycket kontanter någonstans ifrån. Så de plockar in honom och han erkänner direkt. Han säger då att det är Susanne som har planerat mordet och hon har fått med sig Daniel, och Daniel har liksom fått med sig Christian.
Okej.
Och det verkar som att så här, alla tre erkänner typ direkt sina, alltså sin medverkan, men skyller ju, eller brödraparet skyller ju på Susanne och Susanne skyller ju på dem. Mm. Alltså hon är ju så här: ja, ah, men de har manipulerat mig och han ville ha mina föräldrar döda och jag skulle aldrig göra så. Alltså du vet, så liksom. Medan de menar att det är hon som har planerat och allting sånt, medan de bara utfört det liksom.
Klassiskt.
Ja, exakt. Och hon, man genomför liksom så här rättspsykiatriska undersökningar på dem. Och Susanne genomgår 2 stycken. Och båda två menar då att hon lider av narcissistisk personlighetsstörning. Och att hon, man hittar också en del liksom, det finns en hel del vittnesmål då som sagt om att hon, hennes känsloliv har känts liksom, har inte känts helt normalt även tidigare. Och att hon har varit ganska manipulerande och sådär. Medan samtidigt som att såhär, det är ju de andra två, alla tre säger ju att det är Daniel och Christian som har utfört morden. Hon har ju varit där nere liksom.
Mm.
Så hon har ju inte liksom utfört de liksom riktiga handlingarna, man ska säga. Men alla tre åtalas hur som helst för mord.
Ja.
Och Susanne beskrivs då som hjärnan bakom alltihopa och kallas i rätten för sinnebilden av en ond blondin.
Vilket det är kul. Jag visste inte att det fanns
evil blonde. Men det, också, det känns alltid så gränslöst när det är, alltså när det är så här, i rätten.
Alltså väldigt konstigt.
Alltså du vet när man så här, gör sin slutplädering, avslutar på: och det är därför jag skulle vilja påstå, Uranian, att hon är sinnebilden av en ond blondin.
Men jag tänker att de gjorde det där kanske ännu mer för att liksom trycka på att hon utnyttjade sin makt.
Ja.
Att hon
var... Ja, exakt. Ja. Och typ att eftersom så här, det här fick ju som sagt hur mycket uppmärksamhet som helst. I media, och i media så var ju åtminstone initialt, det tar 4 år innan rättegången, så det är väldigt, väldigt lång tid med, och till en början åtminstone så är det ju väldigt mycket, jag tänker hon har säkert också jättemycket bättre advokater.
Ja.
Och du vet sådär att hon då har liksom blivit ledd av de här, av den här killen som du vet tog hennes oskuld då och gav henne Mariana typ. Och jag läste också på vissa ställen påstår man att han är 6 år äldre än henne, och du vet liksom sådär, så det känns som att det är det blåstes upp ganska mycket. Men att det däremot då kanske nyanseras den bilden något så när av att hon faktiskt verkar ha varit med och planerat det här hur som helst.
Ja.
Mm. Och rätten går då på den linjen, för att den 3 juli 2006 så döms Susanne och Daniel till 39 år och 6 månader i fängelset vardera.
Mm-hmm.
Och Christian döms till 38 år och 6 månader. Och det verkar som att alla tre, vad jag förstått, fortfarande sitter inne, men att det liksom har funnits massa olika så här utslutsnings, du vet, perioder, och att, yeah, att de har liksom fått ledigt vissa dagar, eller ledigt, men du fattar, vissa högtider och sådär liksom.
Aha.
Och bland annat då, vilket blev en väldigt stor grej, att så har hon ledigt på mors och fars dag.
Men gud.
Alltså jag måste sluta säga att man har ledigt från fängelset.
Kunde de inte valt en annan dag bara?
Nej, jag vet, verkligen. Så att så här, de har en hel del friheter, vilket ju är, det har ju gått, nu ska vi se, 2006, 15 år.
Ja.
Inte så mycket ändå.
Men ändå var sjukt att det är 15 år sedan.
Ja.
Det var 2006, det känns som att det var också typ en kvart sedan.
Ja, verkligen. Nej, och hon var ju typ under 21 så här, när mordet begicks, hon var ju bara 19 liksom.
Mm.
Så att det finns ju en del så här, förmildrande omständigheter och så. Men både Daniel och Susanne har gift sig i fängelset. Mm-hmm. Jag tror eventuellt att hon...
Inte med varandra.
Inte med varandra. Daniel med någon kvinna som hade en släkting som satt inne i samma fängelse som han träffade där. Mm-hmm. Och Susanne med en annan kvinnlig intagen som de delade cell typ. Men jag vet inte, det kan eventuellt vara så att hon har skilt sig och nu har typ en annan pojkvän. Oklart. Mm-hmm. Hon har då fortsatt få jättemycket uppmärksamhet. Alltså det verkar som att så här, de här bröderna, framförallt Christian, verkar finns det ganska lite om. Daniel finns det ändå en del om. Han har typ så här, du vet, börjat plugga och sådana saker och också sagt och gift sig. Men hon får ju fortsatt jättemycket uppmärksamhet. Och tydligen blev det ett väldigt, liksom, började man göra mycket memes på henne rörande Orange is the New Black typ, när den serien blev stor och sådär.
Gud, vad flummigt.
Hon har ju liksom så här, hon har varit i en rättstvist med sin bror om föräldrarnas arv. Hennes bror tog ju liksom avstånd från henne ganska kort efteråt, såklart. Eller inte såklart, men han gjorde det. Och det gjorde typ att huset stod oanvänt hur länge som helst innan hon till slut typ gick med på att ge honom det.
Okay.
Hon har gjort en, så här, hon har genomfört en del typ lite små märkliga tv-intervjuer. Bland annat en där hon typ så här pratade med liksom en jättebarnslig röst hela tiden och typ var iförd så här jättebarnsliga kläder typ. Hon har ju då, när hon har liksom haft lite så här frigivning, villkorlig frigivningsläge, så har hon typ brytit mot en del sådana regler, och så stämde hon också tidigare i år produktionsbolagen för de 2 filmer som är planerade om det här fallet.
Oj.
Och som sagt, det skrivs fortfarande jättemycket. Alltså, jag försökte typ hitta gamla artiklar och gick till liksom nyhetskällor, men det var så mycket, alltså det var liksom så enormt mycket fortfarande hela tiden. Men jag har då läst artiklar på portugisiska, svår tolkat.
Och ja.
nu kör vi. Folha de São Paulo heter en tidning, Gazeta de Povo, och på Kresker är det på, som är en, jag vet inte om den tidningen finns längre, för det är en sån, det känns som en sån Wayback Machine version av en artikel. Där finns i alla fall den enda intervjun med Daniel och Christians mamma. Mm-hmm. Och på Epoca, som också är en sån Wayback sida, revista epoca.globo.com, finns en superbra så här, genomgång av deras bakgrund allihopa, och den är skriven av Alexandre Mansour och Solange Acevedo, och sen är den brasilianska wiki-sidan superbra och väldigt väldigt långt, och sen har jag också lyssnat på ett avsnitt av podden Criminal Broads. Det har titeln Evil Blonde, Susanne van Richtenhoff.
Jag vill verkligen veta hur hon ser ut.
Ja, googla. Det finns bilder från begravningen.
Usch.
När hon liksom är... Hon har typ en ganska speciell outfit på sig, om jag inte minns fel.
Susanne von Richtenhoff. Ja, jag heter. Ah, okej.
Okay. Ser du att hon har... Ser du vad hon har på sig på begravningen?
Nu ska se.
Hon har magtröja. Vilket?
Ja.
Jag tänker att...
Alltså, gud, de ser så små ut.
Ja, hon är ändå 19. Hon, ser ju inte ut att vara 19 faktiskt.
Nej. Usch, stackars hennes brorsa.
Ja. Ja, han har haft det jättetufft typ.
Det kan man ju verkligen förstå.
Ja, inte liksom. Han typ, han fick bo hos någon släkting och lite sådär. Men ja, nej, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt sorgligt.
Usch, usch.
Det var tack i alla fall för det, från Lichtenhof-fallet.
Väldigt intressant.
Eller hur? Det känns inte
man
som
förstår ju att de vill göra film av det.
Ja, det är extremt jävla filmiskt. Du vet det här med den här, du vet, tonårstjejen som typ släpper in sin pojkvän. Alltså, ja.
Mm.
Puh!
Tänk dig att du arbetar som typ alltiallo eller typ vaktmästare i ett hus och du så här fixar med trasiga kranar och kanske har kontakt med sopföretaget eller hjälper till med någons dörr som går i baklås, sådana grejer.
Mm, lite så fastighetsskötare.
Mm.
Ja.
Och området där du jobbar kanske inte är helt hundra, så ibland så tittar du igenom övervakningsfilmerna som finns från huset bara för att liksom så här se att det inte är någonting superknas som har hänt i huset. Och det är väldigt sällan som det är någonting som är värt att reagera på. Några boende i huset har titt som tätt sexarbetare på besök. Men det är liksom inte mycket mer än så.
Nej.
Eller vad ska säga. Men den 24 maj 2010 hände något som tagit ur den sjukaste skräckfilmen. Och just det här hände Peter Guy en dag. Och jag ska berätta lite mer om vad som hände i den här filmen. Så Peter sitter och tittar igenom övervakningskamerorna, CCTV, från huset där han jobbar. Och han då får se någonting som får honom att ringa polisen, kan man säga. Men innan han ringer polisen så ringer han en av Englands största tidningar för att först sälja det här som han har sett.
Smart. Det hade jag också gjort.
Nej, jag tror verkligen
inte. Nej, det hade jag absolut inte gjort. Det vill jag ändå vara tydlig med. Man har inget typ så The Sun eller något sånt.
Yes, yeah. Precis. Och det här som han har sett på filmen då, som sen kommer att börja... Alltså du vet, det finns... Det är så hemskt när han då säljer det här. För att det här... Det finns överallt liksom.
Jag är så rädd nu.
På övervakningsfilmen så ser man en man komma hem med en kvinna. De småpratar och går in i hans lägenhet. Och det är liksom inget... som man reagerar på först. Men det alltså dröjer typ, som jag förstår det, en minut eller något sånt där. Innan samma kvinna kommer utspringandet ur lägenheten och mannen kommer efter. I handen har mannen en armborst. Och han skjuter kvinnan som har sprungit ut ur lägenheten med i huvudet med armborsten. Och sen drar han tillbaka henne in i sin lägenhet. Och sen när han har dragit in henne i lägenheten så vänder han sig till övervakningskameran och pekar fuck you rakt in i kameran. Och sen den kommande timmen efter så syns denna man komma och gå ut och in i sin lägenhet. Och varje gång han lämnar så har han med sig påsar typ.
Det här är det läskigaste jag har hört.
Det är skitläskigt.
Men är det, förlåt, är det i en liksom korridor i ett lägenhetshus eller är det utanför?
Nej, det är en korridor i ett lägenhetshus.
Åh, oh, fy fan.
Det är skitläskigt.
Efter saker filmade under vatten så känns saker filmade med övervakningskameror som det liksom läskigaste formen av dokumentation.
Ja, för det ska liksom inte, det är ju ingen som vet om att de blir filmade. Det är det som är så himla läskigt, tycker jag.
Men också att han vänder sig om.
Han vet ju uppenbarligen det.
Och han skiter i. Mm. Och det är ju också fruktansvärt obehagligt med någon som är så jävla obrydd.
Exakt.
Oh, okay.
Men så det här har då hänt 2 dagar tidigare, Peter Guy. Jag har precis på att döpa honom till Peter McGee, för jag tyckte att det kändes som ett bättre namn.
Bra,
han heter bra. Han heter Peter Guy. Så det har hänt 2 dagar tidigare innan han tittar på den här filmen. Och han ringer då polisen som kommer för att gripa den här mannen. Och polisen kommer dit, du vet. Och de tänker sig att det kanske ett kommer vara en fight. De kommer dit med liksom det tunga artilleriet. Och de hoppas att den här kvinnan kanske finns kvar i lägenheten vid liv. Men när polisen dyker upp hemma hos honom så är det typ som att han har suttit och väntat på dem. För han sitter bara helt stilla och helt lugnt. Han är kvar. Och när de kommer in i hans lägenhet så säger han då enligt utsago I am Osama bin Laden, vilket är bara liksom så konstigt och så fånig grej att säga, för att jag fattar typ inte ens varför han säger det. Det finns liksom ingen
Men är det liksom att han är så här, när jag pratade om, när sa vi att det här var ju ett tid?
2010.
Men är det liksom bara att han är så här, jag är en fucking terrorist? Alltså är det,
jag tror
det. Eller är han delusional och tror att han är i samarbete?
Nej, absolut.
Utan det är mer av ett statement liksom.
Ja.
Mm. Gud, och han hade haft 2 dagar på sig att jobba på det.
Ja, och då känns det som att han hade kunnat liksom välja någonting starkare än det, tycker jag.
Ja, jag är helt enig.
Mm. Så han följer självmant med in till polisstationen och är typ så här helt medgörlig och trevlig liksom med polisen.
Vad läskigt.
Mannen som de har gripit heter Stephen Griffiths. Stephen Griffiths föddes på julafton 1969 i Dewsbury i Yorkshire i England. Hans pappa arbetade med fryst mat och hans mamma var telefonist. Vilket jag typ tolkar som att det är någon sån växeloperatör av något slag. Han växer upp, eller hans uppväxt är ganska enkel. Men hans föräldrar insåg tidigt att han var sjukt smart. Alltså han har jättehögt IQ, han är liksom superintelligent. Så de vänder ut och in på sig själva för att de ska tjäna tillräckligt bra med pengar för att han ska kunna gå på en sån fin privatskola. Där blir han såklart, höll jag på att säga, det är inte alls såklart. Han blir tyvärr, kanske man ska säga snarare, väldigt utanför. Och hans klasskompisar beskriver honom som the odd one out. Vilket säkert handlar om att han troligtvis har liksom en helt annan bakgrund än de här andra barnen i skolan.
Mm.
Men också för att han är weird liksom. Ja. Han samlar på knivar och ville visa upp dem för sina klasskompisar. Och han brukade typ skjuta fåglar med typ... jag vet inte, slangbälla hittar jag på nu. Han brukar i alla fall alltså, döda fåglar och typ dissekera dem, tortera dem. Du vet, sådana saker som man vet att vissa människor pysslar med.
Jag förstår ändå att folk kanske inte var supersugna på hängen.
Ja. När han var tonåring så åker hans mamma fast för... hon också sysslar med någon slags bedrägeri. Och jag vet inte om det var kopplat till... att Steven hade en sån här dyr skolgång. Men jag tänker att det i alla fall kanske inte bidrog till... alltså, det kanske bidrog till att hon, valde den vägen, typ. Kort efter att mamman har åkt dit så skiljer sig mamman och pappan från varandra. Och Steven börjar, typ, hata sin mamma.
Alltid hälsosamt. Mm.
Jag lyssnade på en podd om just det här fallet. Och då pratade de om det, att alla såna här liksom seriemördarfall, så är det, det spelar ingen roll vad mamman gör, för att det är alltid mammans fel. Alltså så här, om pappan lämnar mamman så är det mammans fel.
Han som inte typ kunde behålla pappan.
Exakt, om mamman lämnar pappan så är det mammans fel. Om mamman typ försöker, du vet, göra bedrägeri för att hjälpa sin familj, är det mammans, alltså, vet.
Nej, jag vet.
You can't win.
Nej, men det är ju så, alltså, det är att vara kvinna.
Alltså verkligen.
Typan. Vet du vad, det är verkligen ett otacksamt jobb
och vara kvinna.
Att vara kvinna.
Here,
och Anna,
here.
I'm sorry, men ännu mer att vara mamma.
Ja. Yeah.
Just när man inte trodde det kunde bli mer otacksamt.
Så blev det det. Damn it.
God damn it.
Men som jag förstår så bor hon fortfarande med, bor han och hans syskon fortfarande med mamman då, efter att hon har avtjänat sitt straff, eller hur nu. Jag vet inte exakt vad mamman döms till. När han är 16 år så bestämmer han sig däremot för att hoppa av den här liksom bra skolan. Och redan som 17-åring åkte Steven fast för första gången. För att som tonåring hade han börjat snatta i olika butiker. Och någon gång typ när personen som arbetade i den här butiken där han snattade ställde honom mot väggen och bara, hallå, vad pysslar du med? Liksom, sluta stjäla från min butik. Så tar Steven fram en kniv och skär den här personen i ansiktet. Butiksbeträdet fick efter överfallet sy så mycket som 19 styck.
Åh, jävlar.
Mm. Han döms då till 3 år i ungdomsvård. Han tillbringar bara 1 av de här 3 åren i ungdomsvård.
Och sen släpps han liksom.
Och sen släpps han. Och när han släpps så verkar det som att han har tappat all kontakt med sin familj. Och han flyttar liksom från där han har växt upp till en lägenhet i någonting som heter Manningham. Och där sen börjar han läsa psykologi på Bradford University.
Okej.
Okay. Han är inte helt stabil. Han har ju liksom tidigare visat tendenser på att inte vara det också. Det fortsätter så. Han fortsätter även i vuxen ålder då skjuta fåglar med typ en soft airgun. Som han sen tar hem för att dissekera. Och han har enligt någon, jag vet inte om det här är sant, någon gång tagit alltså typ en babykanin. Och svalt den.
Nej.
Bara för att visa sig ball, typ. Alltså, du vet, så en jättekonstig grej att göra.
Vad är det för gäng?
Nej, jag vet inte.
Bara, om du har en kompis som tycker att du är ball när du sväljer en kanin, byt kompisar och skaffa hjälp.
Jag tror inte han har någon gäng. Jag tror han är en sån riktig weirdo, du vet, som bara, kolla vad jag kan göra. För, jag ska berätta sen hur han liksom, kör med för stil. När han är 20 år så får han 100 timmars samhällstjänst för att han har skjutit de här fåglarna. Men det är också på grund av det, den här typ soft airgunnen som han har skjutit med. Det är typ ett olagligt vapen på något vis.
Just det.
Och kort efter att han har liksom, fått den domen mot sig så döms han till fängelse för att han har hotat en tjej i sin skola med kniv.
Just det, han pluggar på universitetet, ja.
Ja, ja. Mm. Så när han sitter i fängelse den här gången, och jag tror han har, liksom, han har varit under utredning tidigare för att liksom se hur hans mentala hälsa är, om man ska säga. Och i det, nu han sitter i fängelse för det här så kommer de fram till att han har klart psykopatiska drag. Och enligt utsagor så pratade han med sina medfångar om att mörda folk när han satt där inne.
Perfekt. Nu är det fritt fall.
Det är alltså, det, man kan säga att det startade med ett fritt fall och vi är någonstans mitt i det just nu.
Så vi kommer fortsätta falla?
Vi fortsätter. En bra bit till.
Ja, gud.
När han kommer ut ur fängelset så fortsätter han att plugga. Så han pluggar då psykologi. Och när han har tagit sin kandidat i psykologi så bestämmer han sig för att han vill doktorera och ta en sån här PhD i psykologi med inriktning på kriminologi.
Oj, okej, okay, intressant val. Men är han liksom smart? Är han bra i skolan? Vet du det?
Han är duktig i skolan. Alltså han är smart, väldigt liksom. Smart.
Ja.
Han har ett särintresse kan man väl säga för av seriemördare. Och den som han är mest fascinerad av är Yorkshire Ripper, alltså Peter Sutcliffe.
Det känns som att hans fascination vid seriemördare skiljer sig från våran till exempel.
Det tycker jag man
kan säga. Jag vill ändå hoppas att det är så.
Ja, jag tycker man kan säga det.
Okej, bra.
Så Peter Sutcliffe var liksom hans seriemördare of choice. Men han tyckte också det var spännande med Jack the Ripper, typ Myra Hindley och Ian Bradley och du vet, Moorsmördersgänget och så här. I hans hem så står det typ, hela hans bokhylla är fylld med, du vet, böcker om seriemördare och så här. Till hans försvar, eller vad man ska säga, så pluggar han ju kriminologi. Så att han förtäcker i alla fall sitt intresse med typ, hey, I'm going to college.
Just det.
Utöver att han är väldigt smart och läser kriminologi och allt det där, han är ju bara störig som fan, men han är också, han är, du vet, quite the character. För han vandrar omkring i Yorkshire med långt svart hår och en lång skinnrock.
Det låter i och för sig som min första pojkvän.
Men hade din första pojkvän också två ödlor som han hade som husdjur i sele?
Nej.
Han har alltså,
han hade
två...
säkert om han fick.
Han hade alltså två såna här stora läskiga ödlor i sele och kopper som jävla katter typ.
Sen går liksom, han är ute och går med.
Ja. Och han matar dem med levande råttor hemma, du vet. Så det är så här, folk som har berättat om att han bara så här, vill du komma hem och kolla när jag matar min ödla typ.
Gud, han vet verkligen hur man umgås den här killen.
Ja. Han är sjukt. Alltså han suktar efter uppmärksamhet. Alltså det är ju den enda anledningen att man gör sånt där.
Och äckligt.
Ja, så jävla äckligt. Jag har ju väldigt svårt för alla reptildjur.
Nej, det är inte bra.
Det är läskigt tycker jag.
Och vi behöver vara tydliga med att vi behöver inte 8000 bilder i Facebookgruppen på era gulliga ormar.
Nej.
Det är helt okej med att ni gillar era ormar.
Det, alltså, jag ligger i sängen och det började precis rysa som att låg en orm här. Och jag tror till och med att jag kan dra till med att posten är det, så vet jag inte om jag kommer vara kvar i Facebookgruppen.
Nej, och då åker ni ut i Facebookgruppen, för Anna behöver vara kvar. Jag behöver henne där.
Ja, okay. Bra, tack. Du.
Men så han är alltså ute och går i skinnrock, alltid en stark look, och med tillhörande ödlor.
Jajamän. Han dejtar lite olika tjejer, men det verkar inte vara någonting så här jättelångvarigt. Och det finns lite olika tjejer som han har varit ihop med och som han har dejtat som berättar liksom hur det har varit att leva ihop med honom. Och en tjej har berättat att han liksom först var så här mysig, smart, spännande, intelligent, du vet, härlig att prata med och sådär. Men ju längre tid de var ihop, jag tror att de var ihop i typ ett år, så blir han mer och mer kontrollerande.
Såklart.
Och hon lämnar honom till slut för att en grej som han gör precis innan han lämnar henne är att han typ hugger henne i benet med en kniv.
Oj.
En annan tjej, och det här låter ju lite som den där pizzan i råttan råttan i pizzan-historien. Men det är en tjej som säger att hon har kommit hem till honom. Och då har hela lägenheten varit inplastad.
Men det här är som den här...
Jag vet. Nej, men vi vet ju vad det är.
Är det här originalhistorien, tror du?
Kan vara där den kommer ifrån. Eller så har hon också bara läst en creepypasta-grej. Det hände
in...
mig.
Vilken djup trollning när hon har liksom implanterat det bara för att jävlas med dig.
Verkligen.
Men jag
en annan tjej som han dejtade, som gjorde slut med honom, började han, du vet, han började tracka henne som fan och började förfölja henne i flera år. Alltså han är, du vet, riktigt vidrig på många plan, helt enkelt. Okej, så nu är vi tillbaka till där vi började. Peter Guy har ringt polisen. För 2 dagar innan Peter Guy har sett det här filmklippet så har den 36 år gamla Susanne Bly Myers anmälts försvunnen. Hon kommer från en helt vanlig medelklassfamilj och har levt ett helt vanligt liv. Hon älskade, du vet, alla sorters djur. Hon ville utbilda sig till sjuksköterska. Och hon börjar på universitetet i Bradford där hon lär sig till sjuksköterska. Och hon gifter sig. Men när hon skiljer sig så börjar det go south för henne. Hon börjar umgås med lite så skumma människor och börjar så småningom knarka. Vilket sen då senare leder till ett ganska tungt missbruk av crack.
Oj.
Så hon, det verkar som att hon hamnar på en downward spiral som går väldigt fort.
Usch,
och det sägs då att en kille som hon dejtade, som också är djupt i ett missbruk, han får henne att börja med sexarbete så att hon ska kunna köpa knark till dem.
Perfekt.
Kvällen som hon försvinner har några andra sexarbetare sett henne i Bradfords Red Light District. Och hennes familj vet att hon, liksom, att hon är där och jobbar. Alla vet var hon är. Men hon kommer inte hem bara. Så att de blir oroliga för att det finns typ inga spår efter henne. Men det dröjer då 2 dagar innan polisen får liksom reda på var hon har tagit vägen. För att ganska snabbt, och man tar hjälp liksom av tandkort och sånt där. Sen, ja, nu går jag händelse lite förväg. Filmen, kvinnan på filmen är då Susanne Bly Myers.
Men det är inte så att hennes, typ, hennes familj får reda på vad som har hänt med henne för att de råkar typ se i fucking tidningen. Alltså han har, alltså jag kan inte släppa att han sålde bilderna innan han ringde polisen.
Nej, jag vet. Det är så jävla vidrigt. Jag tror att de fick reda på det av polisen. Jag har sett en dokumentär där mamman pratar om. Alltså hon är ju helt, alltså såklart förstörd. Men så att de vet att hon i alla fall har varit hemma hos Steven. Men hon finns ju inte kvar hemma hos Steven, inser de ju då. När de har åkt hem till honom och gripit honom. Polisen genomsöker hans lägenhet efter spår efter Susanne och de letar i området runt omkring där han bor. Han erkänner ju allting som han har gjort, men han vill inte berätta var de kan hitta henne.
Asshole.
Så det går några dagar till, jag tror det går 2 dagar till, och då ser några människor en ryggsäck flyta i en flod som heter Air i en stad som heter Shipley som ligger nära Bradford. Ryggsäcken i vattendraget innehåller kroppsdelar som tillhör Susanne. I det här vattendraget kommer man också sen att hitta 81 kroppsfragment. Och en väska med lite olika verktyg som man sen kan koppla till Steven. Man kommer också att hitta, du vet, de har ju sådana CCTV överallt i Storbritannien. Och de hittar också sånt material där man ser Steven resa till Shipley med den här väskan.
Åh, fy fan, vad obehagligt!
Så till slut så är de bara så här, okej, men nu vet vi liksom var hon finns. Typ. Och ja, är väl inne på polisstationen och när de då liksom har hittat Susanne, så erkänner Steven 2 mord till. För att i juni 2009 så har den 43 år gamla Susan Rushworth försvunnit. Hon har 3 barn och hade ganska ung ålder hamnat på glid och blivit drogberoende. Jag tror jag läste att hon också efter en skilsmässa typ hamnade, du vet, fel. Och antagligen handlade det om att de behöver, du vet, försörja sin familj. Och så börjar de, du vet, hamnar de i allt hemskt runt omkring. Så hon har också ett ganska tungt drogberoende. Och försörjer sig som sexarbetare. Hon anmäldes försvunnen när hon då skulle träffa en kompis. Men så dyker hon bara inte upp. Så när hennes barn och familj inte heller har hört någonting från henne på några dagar, så anmäler de henne försvunnen till polisen. Och polisen gör då lite eftersökningar, och de kan typ så här, de hittar inga direkta spår efter någonting. De ser att hennes kort inte används på flera dagar. Men det finns inga vittnen, det finns ingen övervakningsmaterial. Det finns ingenting som kan hjälpa familjen och polisen att ta reda på vad som har hänt. Och med tanke på hur hon försörjde sig, så blir det som vanligt ingen jättestor grej av så detta. Klart. Det är det vanliga, du vet, så här. Hon har säkert dragit till en annan stad, eller du vet. Så här. Ja. Hon har försvunnit av fri vilja, typ.
Det är också intressant hur lättvindigt man tror att typ bara för att man typ är sexarbetare, så har man så himla lätt för att typ så lämnas hela sin familj och inte höra av sig.
Ja, hon var ju också beroende av heroin. Och så som man förstår det, har förstått det när man hör om heroin och typ crack och sånt där, är att man säljer ju typ sin mamma
för vad som helst.
Att få ta, alltså liksom, så att,
det är så mörkt, det är så sorgligt.
Jag försvarar inte att de inte har kollat efter henne mera. Det borde de verkligen, verkligen ha gjort. Men jag liksom tänker att så här, det där drogmissbruket verkar vara det vidrigaste man kan tänka sig att befinna sig. För att hon blir ju liksom så desperat att hon då hamnar i farliga situationer. Väldigt sorgligt. I april 2010 försvinner en annan kvinna under väldigt liknande omständigheter. Den här gången är det 31 år gamla Shelley Armitage som försvinner. Hon verkar vid första anblick också ha ett väldigt vanligt liv. Hon verkar vara en väldigt vanlig tjej, eller vad man ska säga. Hon har typ nära kontakt med sin familj. Hon har en pojkvän och hon har aspirerande modelldrömmar. Och vid första anblick så är hon bara en helt vanlig person. Hon lider också av ett allvarligt heroinmissbruk, vilket också har fått henne att ägna sig åt sexarbete då, för att finansiera sitt missbruk. Hon har då ätit middag en kväll med en kompis, och sen har hon bara liksom typ försvunnit, precis så som Susan hade gjort då ett knappt år innan henne. Polisen genomför typ någon liten utredning kring det här också, men eftersom de inte hittar någonting så stängs det ganska snabbt. Man hittar lite CCTV-material som visar när hon går omkring i Bradfords Red Light District, men liksom ingenting utöver det. Så att man bara, hon är borta typ. Så. Men han erkänner i alla fall de här morden när han då har gripits för mordet på Susanne. Det finns ingen press från polisen, så här, har du gjort någonting mer? Utan han liksom typ skryter om att han har gjort det här. Han säger också att han har mördat loads more. Men det finns inga bevis för att han har gjort det.
Och han säger inga liksom namn eller någonting på det här. Nej.
De här 81 fragmenten av människokroppar då, i samma som man hittade i samma vattendrag, den här floden Air, tillhör Susanne. Men bland de här kroppsfragmenten hittar man också DNA från Shelley Armitage. De hittar ingenting som tillhör Susan, och han vill inte berätta någonting om, han har sagt att han har dödat Susan, men han vill inte berätta var de kan hitta henne, eller du vet, någonting mer om vad som har hänt.
Det är så konstigt.
Det är jättekonstigt, för det är väldigt liksom,
men det är som att han behåller kontrollen lite grann.
Typ så.
Alltså att han ändå får känna sig så fucking smart och bättre typ.
Ja.
Hatar den här snubben.
Till slut så hittar de blod i Stevens badrum från Susan också. Men man vet fortfarande, han berättar fortfarande inte var hennes kroppsvind finns. Det finns också, man hittar också bilder och filmer som han har tagit när han har mördat Shelley. Så det finns liksom tydliga bevis på att han har mördat de här, alla de här tre kvinnorna. Den 28 maj, liksom, eller nej, precis, han går upp i rätten senare, men det är då han typ anklagas för de här tre morden. Ja, åtalas, tack. Men i rätten, när han får frågan då vad han heter, för det måste man väl säga, typ så här, please state your name for the record. Då ger han sig själv namnet Crossbow Cannibal. Så det är liksom inte pressen som har döpt honom till det, utan han döper sig själv till det under rättegången.
I rätten. Alltså, den här killen, the worst.
Alltså, the worst, verkligen. Och han säger då att han har ätit upp Susan och att det är därför det inte finns någon kropp. Men det finns inget bevis på att han faktiskt har ätit dem, såklart. För hur ska man kunna bevisa eller motbevisa det?
Nej.
Så det är oklart om han verkligen har gjort det eller om det bara är effektsökeri. För att det verkar som att mycket av det han gör, alltså du vet, typ hans vapen som han använder, typ att så här, han använder armborst och samurajsvärd. Det här med att han liksom verkligen mördar en kvinna framför en kamera. Att han, du vet, håller på med allting. Han verkar ha en längtan efter uppmärksamhet och en total, du vet, så här, han bryr sig inte om han åker fast. Han vill typ bli, han vill åka fast, för han vill typ bli fruktad och ihågkommen som en hemsk seriemördare. Och som jag sa innan, så idealiserade ju han Peter Sutcliffe, och Peter Sutcliffe hade ju också inriktat sig på kvinnor som ägnade sig åt sexarbete, och liksom, det känns som att han, du vet, vill bli ihågkommen som en annan Yorkshire Ripper typ.
Men det är lite grann som att han, alltså det han har gjort är typ att han har börjat liksom göra grejer för att få uppmärksamhet, som du pratade typ om innan, med massa djur och typ, alltså allt sånt. Och sen så har folk bara fortsatt typ skita i honom, och sen så bara det eskalerat längre och längre och längre och längre.
Ja, men typ.
Alltså det här är också, som du säger, typ valet av vapen är också typ det störigaste jag någonsin har hört.
Ja, men för han känns ju verkligen som en sån som vi pratat om, som hade höghatt i skolan, eller som hade med sig en käpp bara för att man ville liksom få uppmärksamhet och vara så här, du undrar om min ödla som jag har i koppel här. Ja, men låt mig, du vet, berätta också lite om den.
Också killar med samurajsvärd i allmänhet, inte bra.
Nej, inte bra, inte bra.
Ja, för fan vad störig. Okej.
Så att han erkänner sig skyldig till de här tre morden och döms till livstid i fängelse i Wakefield, och när han sitter där nu liksom. Och han kommer ju aldrig komma ut. Och i fängelse så har han försökt begå självmord för ett flertal gånger. Och även, du vet, så här, genomgått hungerstrejk och, du vet, gjort massa sådana grejer. Så att, igen, som du sa, att behålla makten typ genom att inte säga exakt var kropparna finns och så här. Det är också typ ett sätt för honom att fortsätta vara så här, men jag är den som bestämmer här. För typ, jag kan sluta äta, eller du vet.
Ja. Fortsätta skaffa uppmärksamhet.
Exakt så.
Alltså, fy fan.
Ja. Och det är ju jättesorgligt. Jag såg då en dokumentär där de intervjuar mamman och så här, och det är så himla sorgligt också, typ, jag vet inte, det är så jäkla läskigt, för det är så slumpmässigt allting, bara för att någon vill gå till historien känd som en mördare. Alltså det är liksom på något vis det är så vrickat på något vis. Alltså alla som mördare är vrickade, men det är så vrickat att välja, alltså att typ längta efter att, alltså inför mig, alltså bli så här ökänd. Och det, liksom välja det spåret.
Ja, men är inte det ett spår man väljer när man är så här ja, men du vet det här, folk vill bli älskade och är brist på älskade. Alltså du vet det här, att man hamnar till slut, så är man så här, okej, ja, men då får jag väl bli känd för att jag är ett jävla as då. Och sen så är man uppenbarligen en person som inte bryr sig, har det minsta liksom tanke för andras lidande. Så nej, att han säkert offrar de här personerna liksom på sitt, för sin egen typ kändisskap.
Är det så vidrigt? Ja.
Det är verkligen hemskt.
Så det var morden på de här kvinnorna i Yorkshire, Stephen Griffiths. Jag tänker inte kalla honom för Crossbow Cannibal, för att
nej, man får inte, nej.
Don't give him the pleasure, han som lyssnar på vår podd.
Verkligen. Men jag har då sett, han är ju en sån person som vill ha den uppmärksamheten så jävla mycket.
Alltså 100%. Jag har då sett två YouTube, eller dokumentärer som finns på YouTube, som heter Stephen Griffiths, The Crossbow Cannibal, World's Most Evil Killers, och programmet är Real Crime. Och sen en annan som är Born to Kill, avsnittet heter Stephen Griffiths. Sen har jag läst lite olika artiklar. Bland annat en på express.com. Nej, .co.uk som heter Crossbow Cannibal The Victims. Och där finns det inga författare till den. Sen har jag läst en på Daily Mail som är skriven av Chris Brook, James Tozer och Jaya Narin. Som heter My Shelley's Mutilated Body is Probably in That Rucksack. Father of Crossbow Cannibal Victim Tells of Trauma After Seeing CCTV. Sen har jag då läst såklart Murderpedia, Wikipedia. Jag har lyssnat på podden Red Handed som är avsnitt 104 om Stephen Griffiths. Och sen så har jag läst en rankerlista som heter 12 Disturbing Facts About Stephen Griffiths aka The Crossbow Cannibal, skriven av Amanda Sedlak Hevener.
Alltså jag är så arg nu, känner jag.
Ja, jag vet, det är så jävla vidrigt. Och det finns ju alltså jättemycket filmer och material om den här vidriga människan om man vill
djupdyka.
Djupdyka. Vi kommer inte att lägga upp CCTV i vår grupp och sånt där.
Nej, fy fan alltså.
Det supportar vi inte.
Nej, men också just den här liksom att få det värsta som har hänt en spritt så i media. Liksom.
Mm.
Men det tänkte jag på för jag såg reklam för det här, vad heter den här serien, I huvudet på en mördare.
Mm.
Och nu såg jag bara reklamen. Men reklamen,
det är så härligt att du har börjat kolla på vanligt
TV. Ja, det är så mysigt. Ja. Men reklamen var liksom så här knökfull med typ brottsplatsbilder.
Mm.
Alltså det är ju inte liksom att man ser kroppar, men man ser ju mycket blod och allt sånt.
Mm. Nej, jag vet.
Och det tycker jag är så jävla grovt typ.
Mm. Nej, jag vet. Och det har jag tänkt på jättemycket i den här The Night Stalker också. Där är jättemycket. Både att de har liksom gjort replikas eller vad man ska säga på, men det är också de riktiga bilderna och så har de bara gjort ett kryss över ansiktet. Och det är så obehagligt. Alltså, ja, vi tycker ju verkligen inte om det.
Nej.
Jag tycker det är så fel. Det känns så hemskt att titta på. Det känns inte alls respektfyllt. Nej. På något vis.
Nej, exakt. Och det känns som att den liksom, hela processen den liksom, det har liksom normaliserats mer och mer. Att man bara använder det som gore typ, och glömmer bort att det är liksom människor som, alltså tänk dig att vara en person vars anhöriga typ har liksom mördats i ett uppmärksammat fall, som sitter då hemma och typ kollar på TV och uppenbarligen undviker de programmen för att de vet om,
men så kommer ändå reklam,
men kommer reklamen, exakt.
Nej, det är så jäkla läskigt.
Du Anna, det här var ett fruktansvärt sorgligt fall och fruktansvärt irriterande fall och hemskt på jättemånga sätt,
detsamma.
Som man typ inte har hört så mycket om.
Nej, och det var så nyligen också.
Ja. Oh, fuck that guy.
Ja, verkligen.
Så jävla mycket.
Verkligen.
Men du, tack.
Vi tackar väl för den här veckan och påminner om vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast.
Där vi kommer ha en livesändning den 26 februari, sa vi det?
Precis.
Ja.
Och man får gärna önska fall.
På Instagram.
På Instagram. Och ja.
Det var väl det.
Det var väl det, va?
Yes. Okej, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej, hej!